31 oktober 1995. Det sitter en algerier i svensk fängelse. Han misstänkt för bombdåd i Paris. Svensk rättvisa håller honom kvar. Frankrike vill ha honom dit. Läget idag.
God kväll. Algerien som först misstänktes för bombdådet i Paris tunnelbana ska utvisas ur Sverige, det har regeringen alltså bestämt. Men trots detta så får han stanna här, för det går nämligen inte att verkställa utvisningen till Algeriet.
Den 39-årige Algerien greps i augusti i sin bostad i Jordbro söder om Stockholm. Där bor han sedan 4 år med sin familj. Han greps på begäran av franska myndigheter misstänkt för delaktighet i bombattentatet i Paris T-bana den 25 juli. Där 7 människor dödades. Frankrike sände hit en åklagare för att delta vid förhören med Algerien, men det fick han inte. Chefsåklagare Jan Danielsson fann efter grundlig utredning att mannen hade alibi och la ner förundersökningen. Algerien hölls dock fortfarande kvar på Kronobergshäktet med stöd av den så kallade terroristlagen. Enligt Säpo var Algerien misstänkt för att ha planerat terrordåd i Sverige. Frankrike begärde honom utlämnad, men högsta domstolen sa nej för drygt en vecka sedan. Frankrikes bevis var för svaga enligt HD. Därefter har Algerien väntat på häktet på svenska regeringens besked. Och det kom idag, utvisning till Algeriet.
Man befarar att han kan ägna sig åt att stödja terroristverksamhet.
Det finns sådana bevis att han har hållit på med sånt alltså här i Sverige?
Ja, regeringens beslut grundar sig på det material som Säpo har tagit fram och den förhandling som har varit i tingsrätten.
Algerien släpptes direkt, men han kan inte utvisas till Algeriet på grund av förhållandena i landet. Så han får stanna här, men måste anmäla sig hos polisen 3 gånger i veckan. På så sätt anser man sig ha kontroll på honom.
Nu finns det väl de kanske som tycker att det här är en typiskt mesig svensk lösning. Här har man en terrorist och ändå kan man inte sparka ut honom.
Ja, men det problemet har alla länder som har människor som bedriver oönskad verksamhet. Att om man inte kan verkställa ett utvisningsbeslut så är man tvungen att ändå hålla en kontroll över verksamheten.
Mm. Då tar man en risk att det kan bli terrorism.
Men det är ju det som kontrollen syftar till att det inte ska kunna bli.
Beroende på hur effektiv den är förstås.
Naturligtvis.
Och den tror du blir effektiv?
Jag utgår ifrån att polisen gör vad den kan.
Telefonavlyssning får användas mot honom efter domstolsbeslut. Även husrannsakan kan göras.
Vad säger han om det?
Nu har jag inte hunnit tala med honom idag ännu, men jag vet att han är mycket glad för att få återförenas med sin familj.
Så det här är egentligen mest ett positivt besked för hans del?
Kan man väl säga att han är säkert tillfreds över detta. Det är givet att han naturligtvis inte kan acceptera att han betraktas som en risk här i landet.
Reporter var också Anna Hedenmo.
Den 1 november 1995. Förhandlingar om fred i Bosnien ska diskuteras i USA.
Idag börjar fredsförhandlingarna om Bosnien på en flygbas i Dayton i Ohio. Och förhoppningen är kanske att den något torftiga inramning som flygbasen erbjuder ska få presidenterna från Kroatien, Bosnien och Serbien att skynda på sina samtal. Som åtminstone till att börja med förs via ombud, amerikanen Holbrooke och EU-medlaren Carl Bildt.
Den yttre ramen må vara torftig, men det skymmer inte det faktum att de förhandlingar som börjar idag är bland de allra viktigaste internationella möten som har ägt rum efter det andra världskriget. I Dayton kommer det att avgöras om det längsta och i särklass blodigaste konflikten i Europa på 50 år ska gå mot en fredlig lösning eller om nya strider och tragedier och nytt mänskligt lidande väntar. I Dayton kommer det att visa sig om USA har kvar samma tyngd som det har haft i Europa under hela efterkrigstiden eller om också amerikanerna misslyckas i Bosnien på samma sätt som FN, som EU har gjort tidigare. Och utgången är inte given. Varningarna från USAs Richard Holbrooke måste tas på allvar. Ett misslyckande skulle också riva upp vad som redan har nåtts. Den vapenvila som i alla fall fungerar nu, de politiska ramöverenskommelser som delar upp Bosnien i 2 enheter, en bosnienserbisk och en muslimskroatisk, men som också bevarar en centralmakt. Ett misslyckande skulle också med säkerhet utlösa en kroatisk offensiv in i Östslavonien, det område som serberna tog kontrollen över i krigets början och det sista i Kroatien som de fortfarande kontrollerar. Utgångspositionerna går vitt isär om det mesta. En knäckfråga är hur de nya gränserna inom Bosnien ska dras. Den dragningen har både ekonomisk och stor militär betydelse. Dagarna före vapenvilan ändrades ju dessutom fronterna när muslimer och kroater ryckte fram. En viktig fråga är ju också vad som ska hända alla de människor som har fördrivits eller flytt i de etniska rensningarna. Mycket få av dem tog till slut kunna återvända till sina hem om nu husen skulle stå kvar. Förhandlingarna påverkas också av att den allians mellan muslimer och kroater som USA har tvingat fram inte är något förbund med hjärtat. Efter tidigare strider är misstron stor. Så ska mötet i Dayton lyckas krävs säkert mycket starkt tryck från USA. Också den morot som ju löftena om ekonomisk hjälp med återuppbyggnaden borde vara. Och för Serbien dessutom hoppet om ett slut på de ekonomiska sanktioner som nu gäller mot landet.
Jan-Olof Pettersson.
Den 1 november 1995. Förhandlingar i USA om att få slut på inbördeskriget i forna Jugoslavien.
Isolerade på en flygbas i den amerikanska delstaten Ohio ska presidenterna från Serbien, Kroatien och Bosnien försöka bli överens. Vår utsände rapporterar.
Är det i den amerikanska mellanvästen man ska lyckas stifta fred i hjärtat av Europa? Ja, de amerikanska värdarna talar om fredssamtalen här i Dayton som en sista chans till fred i Bosnien. Mycket står på spel och om någon timme ska den amerikanske utrikesministern inleda fredssamtalen.
I hope that someday Dayton, Ohio will be remembered as the site of the place where the killing finally was brought to a halt and we started building a better future for all the people of former Yugoslavia.
Uppmärksamheten här i USA har de senaste dagarna mest handlat om de stridande parternas nya krav och markeringar inför fredssamtalen. Och uppenbarligen finns en oro nu över att samtalen inte ska leda fram till den fred som amerikanerna har satsat så mycket prestige på. Många kritiserar också att Serbiens president får sitta med vid förhandlingsbordet. I medierna kallas han omväxlande slaktaren från Balkan och den största krigsförbrytaren av alla. Men själv ville han helst framstå som fredsängel när han anlände i natt svensk tid.
Well, I'm optimist. I believe the talks will succeed. We attach the great importance to peace initiative of United States and we are here to join these efforts in bringing peace to the Balkan.
Även den bosniska delegationen är tveksam till den serbiske presidentens närvaro i fredssamtalen. Men eftersom alternativet skulle vara att förhandla med de bosniska serberna kommer Bosniens president i samtalen. Och även på den sidan finns det förhoppningar.
I can only say that I came here with determination, determinant to achieve a just a moral peace. That's all that I can say.
Trots tydliga försök de senaste dagarna att tona ner förväntningarna på fredssamtalen här i Ohio så finns en klar optimism både i medierna och bland kommentatorer. Och de närmaste dagarna får visa om det finns grund för den optimismen eller inte. Det här är Lars Adaktusson och Ivan Terzi för Rapport i Dayton, Ohio.
Andra november 1995. Kosovo.
Ja, i fredsförhandlingarna som nu pågår i USA så riskerar ett område att bli åsidosatt och det är Kosovo där motsättningarna mellan den serbiska regimen och den albanska befolkningsmajoriteten är mycket stora. Motsättningar som sedan länge ansetts kunna utlösa ett nytt krig på Balkan. Så här säger Kosovoalbanernas politiska ledare Ibrahim Rugova om risken för att Kosovo nu hamnar vid sidan av en fredsuppgörelse.
Jag har verkat för att undvika den risken och Kosova kommer otvivelaktigt att inkluderas i en global lösning av konflikterna i det forna Jugoslavien, säger Ibrahim Rugova när jag träffar honom på hans kontor i Kosovos huvudstad Pristina. men Rugova medger att Kosovo, eller Kosova som albanerna säger, i alla fall till att börja med, inte kommer att spela någon särskilt framträdande roll i försöken att få till stånd en uppgörelse. Just nu är det viktigaste att få ett slut på kriget i Bosnien, förklarar han. Kosovo var tidigare ett så kallat autonomt område i sydvästra Serbien vid gränsen mot Albanien och Makedonien. Det nationalistiska korståg som serbledaren Slobodan Milosevic satte igång under 1980-talets sista år riktade sig inte minst mot albanerna i Kosovo. De utgör uppåt 90% av befolkningen där och anklagades för att vilja lägga under sig Kosovo, driva ut serberna från deras urgamla hembygd och upprätta en egen stat eller förena sig med Albanien. Kosovo fråntogs alla rester av självstyre och ställdes i praktiken under serbisk ockupation med allt vad det innebar av förtryck mot den albanska majoriteten. De albanska politiska ledarna svarade med att organisera en egen folkomröstning för Kosovos oberoende. Till president utsågs just Ibrahim Rugova. Medan konfrontationen mellan de två maktpolerna i Kosovo tilltagit så har de albanska ledarna blivit allt mer radikala i sina krav. Nu är det inte längre frågan om att kräva självstyre. Nu gäller kampen enbart en självständig stat, helt skild från Serbien. En stat som enligt Ibrahim Rugova redan existerar.
Praktiskt existerar ju vet en baza juridike por edhe organizimin që kemi bërë, që është një organizim shumë i mirë në Kosovë. Arsimi, se si që dini, kan objektet publike në bjën për shkollet.
Republiken Kosova existerar redan i praktiken, säger Rugova. Den juridiska basen för det finns. Och dessutom alla statliga institutioner. Vi har våra egna skolor, vår egen hälsovård, våra egna sport- och kulturorganisationer och så vidare. Allt är väl organiserat, fast förstås under ständig förföljelse från de serbiska myndigheternas sida. Eftersom Serbien inte kan godta ett självständigt Kosovo, serberna ser Kosovo som sin egen nationella vagga, så föreslår Rugova att Kosovo för en tid ställs under internationell kontroll, men bara som en övergångslösning. Trotsigt och mot alla politiska odds säger sig Ibrahim Rugova vara övertygad om att det före sekelskiftet kommer att finnas ett oberoende Kosovo.
Union i binder dhe popunaj për këtë.
Och Göran Skånsberg som hade träffat Ibrahim Rugova, albansk ledare i Kosovo.
Den 3 november 1995, Sverige.
Om det vore folkomröstning idag om svenskt medlemskap i EU skulle 62% av väljarna rösta nej och 26% skulle rösta ja, enligt en ny opinionsmätning som Temo har gjort för Dagens Nyheter. Av de som gav sitt stöd till svensk EU-anslutning i folkomröstningen för ett år sedan har mer än var fjärde väljare ångrat sig och säger nej idag.
Den 5 november 1995. Israel.
Klockan är 5 och här är Ekot. Israels premiärminister och fredspristagaren Yitzhak Rabin mördades igår kväll i Tel Aviv. Han träffades av flera kulor när han skulle lämna ett fredsmöte på ett torg i centrala Tel Aviv. Ett möte där han just hade talat inför omkring 100 000 människor. Yitzhak Rabin fördes i ambulans till sjukhus och han opererades direkt, men läkarna kunde inte rädda hans liv. Attentatsmannen greps direkt efter dådet. Den 27-årig israelisk student som tros tillhöra en judisk högerextremistisk organisation. Mannen har sagt att han ensam utfört attentatet. Och på det torg i Tel Aviv där mordet på Yitzhak Rabin skedde samlades igår kväll och i natt stora skaror sörjande. Ekots Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén besökte torget i natt.
Ja, här står alltså hundratals människor just nu, så sjunger de runt omkring mig. Det luktar stearin och det ligger en tjock fackelrök över torget. Stämningen är naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt dämpad och många gråter runt omkring mig. Ungdomar som är den absoluta majoriteten här på torget står och håller om varandra. Och det här är inte det här är ju inget folk som behöver en katastrof för att låta tårarna komma fram. Det här är inget folk som inte kan sörja. Det här är inget folk som är ovant vid döden. Ändå säger alla jag talar med här att de är djupt, djupt chockerade. Och jag kom hit alldeles för en liten stund sedan från Gaza där jag var i eftermiddags och faktiskt såg på när en docka föreställande Yitzhak Rabin brändes upp av Islamiska Jihad. Det är det inte palestinier, inte Islamiska Jihad, inte Hamas som har skjutit ihjäl Yitzhak Rabin, utan en ung 27-årig juridikstuderande som sägs vara medlem av en judisk extremistgrupp.
Demonstranterna där på torget, de hade ju kommit för att visa sitt stöd för Rabin och för fredsprocessen. Vad säger de om den processen nu efter mordet?
De säger, det är som att höra tusentals människor eka det som Rabin själv alltid sa efter ett attentat, efter en katastrof, nämligen att detta måste fortsätta. Ingenting kan stoppa fredsprocessen. Det säger nästan alla människor här. Det säger till och med de som var emot processen. Jag har träffat ganska många som har sökt sig hit trots att de inte alls tyckte särskilt bra om Yitzhak Rabin, men ändå är de med här och deltar i sorgehögtiden. Imorgon är det officiell sorgedag i Israel. På måndag begravs den skjutne premiärministern.
Ekots Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i Tel Aviv lämnade den där rapporten tidigare under natten. Och med det hon pratar om imorgon här så menar hon alltså idag söndag. Det var Inger Friborg som talade med Cecilia Udén. En skakad president Bill Clinton sa efter mordet att Yitzhak Rabin blev en martyr för freden. Jag beundrade Yitzhak Rabin, han var min partner och min vän och jag älskade honom mycket, sa Clinton. Rabin gav sitt liv för att få varaktig fred, sa också Bill Clinton i talet. Statsminister Ingvar Carlsson säger att han är bestört över att Rabin har mördats, men han hoppas att det inte påverkar fredsprocessen.
Det här är säkerligen en mycket stor chock för det israeliska folket och även de som, många av de som har motståndare till Rabin måste reagera väldigt starkt mot den här extremgruppen. Men vad de politiska konsekvenserna kan bli, det är väldigt svårt att bedöma. Jag tror ändå att fredsprocessen kommer att fortsätta och att många i Israel, kanske ännu starkare, kommer att sluta upp bakom den efter det här fruktansvärda attentatet.
Statsminister Ingvar Carlsson. Israels utrikesminister Shimon Peres tar tills vidare över premiärministerposten efter mordet på Rabin. Den israeliska regeringen har i natt suttit i krismöte i Jerusalem och Peres sa efter det att Israel är fast beslutet att fortsätta fredsprocessen med sina arabiska grannländer. Det är det testamente som Rabin efterlämnade till oss, sa Peres. Han berättade också att det nästan sista som Rabin gjorde i livet var att sjunga en fredssång tillsammans med de tiotusentals demonstranterna i Tel Aviv.
PLO-ledaren Yasser Arafat kommenterade direkt efter mordet.
I am very sad and very shocked for this awful and terrible crime against one of the brave leaders of Israel and the peacemakers. I hope that they will have the ability, all of us, the Israelis and the Palestinians, will be have the ability to overcome this tragedy against the peace process and against the whole situation in the Middle East. I am offering my condolences to his wife, to his family, to the Israeli government, to the Israeli people. And it's not only my condolences, it's condolences of all the Palestinian people.
Sverige och den svenska ekonomin. 6 november 1995.
Svenska nyheter nu. Höjd bilskatt och skärpta regler för arbetslösa. Ja, det är några av huvuddragen i den så kallade tillväxtpropositionen som regeringen presenterat idag.
Finansminister Göran Persson tror sig nu ha de offentliga finanserna under kontroll. Men han är ändå försiktig med nya utgifter. Det här är bara en dagordning, inte ett program för tillväxt, betonade han vid dagens presskonferens.
Ingenting av det vi gör kommer att tillåtas att försämra de offentliga finanserna. Det greppet tänker vi inte släppa. Utan det som ska göras i form av satsningar på utbildning och andra områden, det ska ske i den takt vi nu tar fram finansiering.
Det mest konkreta på den här dagordningen är de skärpta villkoren för de som får A-kassa. Den som jobbar svart och ändå kvitterar ut A-kassa stängs av direkt. Och karenstiden för den som själv säger upp sig från sitt jobb höjs från nuvarande 20 till 40 dagar innan man kan få A-kassa. Dessutom måste man för att för första gången få ersättning ha haft ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden, inte någon form av AMS-jobb.
Vi tycker att det är viktigt att de människor som blir kvar i A-kassesystemet får signalen att det icke är en permanent möjlighet till försörjning. Utan de ska mötas med aktiva insatser för att komma tillbaka utbildning eller arbete så att vi undviker långtidsberoende av A-kassan.
30 000 nya utbildningsplatser planeras för de kommande 3 åren, främst på regionala högskolor. Det beräknas kosta 4-5 miljarder kronor, hur det ska betalas är ännu oklart. För små och medelstora företag införs riskkapitalavdrag i 2 år. Företagarna får också tillbaka rätten att kvitta inkomster av tjänst mot förluster i företaget. På sikt ska också dubbelbeskattningen av företagsvinster försvinna. På aktiemarknaden får AP-fonden rätt att köpa aktier för ytterligare 10 miljarder kronor. Koldioxidskatten ska höjas för industrin, men de energiintensiva företagen ska få lindring om EU så tillåter. Alla bilägare får också höjd fordonsskatt med 10%. Regeringen tar över valutapolitiken från Riksbanken, men idag är ingen svensk anslutning till det europeiska växelkurssamarbetet ERM aktuell. Regeringen skjuter upp centrala frågor som energipolitiken i avvaktan på energikommissionens förslag i december. Arbetsrätten som utreds fram till nästa vår och frågan om skatteväxling från arbete till miljöstörande verksamhet. När det gäller själva tillväxten tror regeringen att den blir 3,5% i år och 2,7% nästa år. Ändå väntas inte arbetslösheten sjunka nämnvärt. Totalt 12% utanför den ordinarie arbetsmarknaden i år och 11,6% nästa år.
I riksdagen var det svårt att hitta någon entusiasm för propositionen idag. Vänsterpartiet till exempel tror inte att Perssons förslag skapar någon tillväxt.
Nej, jag tror inte det. Uppriktigt sagt, jag tycker att det är oerhört magert. Framförallt så finns det ju inga ambitioner vad det gäller arbetslösheten, och det är ju den viktigaste frågan idag.
Det här var väl bra. Det här kommer väl att sätta fart på tillväxten?
Nej, tyvärr gör det inte det. Därför att allt det som skulle ha kunnat sätta fart på tillväxten, det kör regeringen in i dimmiga utredningar. Och allt det som är riktigt tillväxthämmande, skattehöjningar, AP-fondsköp av aktier, det genomför man nu. Så tyvärr, det här kommer inte att göra den nytta man vill.
Regeringens gröna stödpartier är däremot nöjda, men oeniga om vem av dem som betytt mest.
Vi tycker väl att om man tittar på propositionen så kan man väl säga att miljöavsnittet har blivit betydligt grönare med vår påverkan.
Ja, jag tror att de har haft inflytande när det gäller att finansieringen för vindkraftssatsningen som vi hade krävt, att den kommer ifrån allergiprogrammet. Det tror jag
är det enda?
Nej, det är... Jag vet inte, vi har inte märkt det, det är bara det jag konstaterat.
Anser du att ni har haft lika stort inflytande över propositionen som Centern?
Ja, det anser jag att vi har haft.
När började Miljöpartiet gilla tillväxt, ekonomisk tillväxt?
Vi har alltid gillat tillväxt för miljön.
En dagordning för tillväxten i Sverige, så kallar Göran Persson sin så kallade tillväxtproposition, vars främsta syfte enligt Persson själv är att få ner arbetslösheten.
Men är det inte ett underbetyg åt den här tillväxtpropositionen när ni inte räknar med den lägre arbetslösheten 10% år 2000?
Det ska den göra, och de där 10%, det är ingen målsättning, utan det är helt enkelt en räkneövning som visar att vi klarar finanserna, klarar grunderna för pensioner och utbildning och vård och omsorg. Men vi klarar inte sysselsättningen om vi inte får upp kakans tillväxt.
Hade inte den här tillväxtpropositionen fått ett bättre intryck om ni hade kunnat presentera en politik som hade resulterat i en lägre arbetslöshet än 10%?
Det finns en risk för att man, som den gamla regeringen gjorde, är överoptimistisk om tillväxten. Då löser sig allting i kalkylernas värld. Vi ska inte hamna i den fällan.
Det här ska ju vara en tillväxtproposition. Ökar man verkligen tillväxten när man höjer olika skatter, till exempel inför skatt på industrifastigheter och höjer koldioxidbeskattningen?
Industrifastighetsskatten har vi ju tagit beslut om tidigare för att betala avgiften till EU. Koldioxidskatten, där handlar det om att vi inte får blunda för att vi har ett problem med utsläppet från kol- och oljeförbränning som gör att vår värld förgiftas.
Men är du säker på att du får igenom den här koldioxidskattehöjningen i ministerrådet?
Nej, det är jag inte.
Hur pass säker är du?
Det vet vi inte förrän vi har prövat, och vi ska pröva.
Du säger i den här propositionen att löneökningarna i Sverige framöver ska vara på god ekonomisk nivå till låg arbetslöshet. Är det inte lite väl sent att komma med den här typen av propå nu när de flesta löneavtal redan är klara?
Kan tyckas, men samtidigt är det faktiskt så att arbetsmarknadens parter har det här ansvaret. Ska vi pressa tillbaka arbetslösheten i Sverige så kan vi inte ha löneökningar som ligger över vår omvärld. Vi borde rimligen ha löneökningar som låg lite åt andra kanten just nu för att på så sätt bygga under en starkare sysselsättningsökning.
Det har alla
finansministrar sagt.
Det har nästan alla finansministrar sagt, och de har ännu inte lyckats.
Nej, det är sant, och där ligger en del av Sveriges ekonomiska problem.
Göran Persson säger också mycket överraskande i sin proposition att det kanske måste införas en bortre parentes i A-kassan. Alltså att rätten till A-kassa helt enkelt begränsas i tiden.
Den borgerliga regeringen införde ju ett sånt här bortre parentestecken, nämligen 2 år i A-kassan. Är det det du vill återinföra nu?
Jag vill inte göra på så sätt som den borgerliga regeringen gjorde, utan vad vi inriktar oss på, det är att se till så att de som riskerar att fastna i A-kasseberoendet, de ska man möta med ett budskap att nu satsar vi speciellt på dig.
Arbetsgivare och fack har helt olika recept på hur Sverige ska kunna komma bort från den höga arbetslösheten. Och en av Europas mest ansedda ekonomer anser att Sverige behöver ett nytt Saltsjöbadsavtal.
Han är ekonomiprofessor i London och har skrivit en bok om hur arbetslösheten ska bekämpas, som redan blivit en klassiker. Idag är han i Stockholm, och hans recept för Sverige är enkelt. På 30-talet så kom arbetsgivarna och fackföreningarna överens om ett centralt avtal. Det kallades för Saltsjöbadsavtalet och blev historiskt. Nu är det dags för ett nytt.
Why is it so important with a new Saltsjöbaden agreement?
Well, because Sweden is in the deepest recession which it's had. It's coming out quite slowly. There's a terrific level of unemployment, especially if you include the people on schemes. And this is not good for Swedish society.
Läget är allvarligt, för trots den höga arbetslösheten har alla fackföreningar försökt plocka ut så mycket som möjligt. Det har lett att Sverige fått de högsta löneökningarna i Europa.
The end is that nobody wins, because the society has to be run at a higher level of unemployment with a more suppressed level of demand in order to control the inflation, and therefore everybody has an interest in practicing a degree of wage moderation in order to permit recovery.
But why isn't that successful?
Well, because each group thinks that acting on its own, it can improve its own position. But of course, since everybody else is doing the same thing, they end up not improving their position. It's like a football match where some people stand up to get a better view, and then everybody else stands up and nobody gets a better view.
Och LOs chefsekonom, han ställer sig positivt till ett nytt Saltsjöbadsavtal. Men det krävs vissa förändringar.
Framförallt genom att det behövs en bredare uppslutning. Förr räckte det med att LO och SAF kom överens och följde alla andra efter. Nu måste man involvera från början alla parter.
Vi från arbetsgivarsidan vill vi föra ner lönebildningen i företagen nära jobben. Då har man förutsättning att få en lönebildning, i alla fall en större möjlighet att få en lönebildning som är bra för företagen och medarbetarna.
KG Bergström, var det ett kraftfullt besked som Göran Persson gav svenskarna idag i den här propositionen?
Nej, det tycker jag inte. Jag tror jag aldrig tidigare sett honom så defensiv och så vag och med en så luddig produkt som idag. Han som normalt karskt och militäriskt talar om sina skarpa förslag. Han medgav idag närmast lite ynkligt på presskonferensen att utbildningssatsningarna, det var ju ett oskarpt förslag, ett ofinansierat förslag. Han visste inte hur man skulle pressa ner arbetslösheten. Han visste inte om det skulle behövas fler besparingar till exempel. Det fick han säga till våren.
Men varför är han så oprecis plötsligt?
Ja, jag tror att det beror delvis på att han vet att till exempel han skulle nu ha svårt att få igenom fler besparingar. Hans väljare har ju färskt minne den fruktansvärda, som de tycker, beslutet om sänkt A-kassa. Men jag tror också att han hoppas att ekonomin ska ha en sån styrka nu så att det inte behövs fler hårda ingrepp. Han vill ju till exempel inte ta ifrån folk mer pengar därför att den privata konsumtionen måste vara ganska hög. Vi ska spendera för att tillväxten ska bestå. Det är hans recept.
Men det finns ju ändå några konkreta förslag då som vi hörde. Vilka grupper vinner på dem?
Småföretagarna är de stora vinnarna. Kvittningsrätt och riskkapital, avdrag och liknande. De är ju klara vinnare. De stora förlorarna är de arbetslösa. Och som vi hörde så väntar ju ännu tuffare tider för dem. När väl Persson har återhämtat krafterna så kommer han ju att fastställa en bortre gräns för hur länge en arbetslös ska få gå på A-kassa. Industrin är naturligtvis också en förlorare. Nya skatter, okonventionella sätt att få fart på tillväxten, må man ju säga.
Tack ska du ha.
Den 8 november 1995. Sverige.
P4, Radio Göteborg. Snabbavveckling av kärnkraften kan kosta 100 miljarder kronor. Centern knyts närmare regeringskansliet och reformen med stadsdelsnämnder blev flopp för närdemokratin. Klockan är 19:30. Här är Ekot.
Ja, kärnkraftsavvecklingen kan kosta mellan 60 och 100 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Energikommissionen som Ekot har läst. I rapporten sägs också att kärnkraften bör ersättas med naturgas, vilket leder till ökade utsläpp av koldioxid och svavel.
Den rapport Ekot läst kommer från kommissionens sekretariat och politikerna har ännu inte tagit ställning till det. Man har tittat på två alternativ. I det ena så avvecklas all kärnkraft fram till år 2010. Två reaktorer stängs på 90-talet. I det andra, en långsammare avveckling, skulle den första reaktorn stängas år 1998 och ungefär 40% av all kärnkraft var avvecklad till år 2010. Man har försökt sätta prislappar på de här alternativen. Den snabba avvecklingen tror man skulle kosta mellan 75 och 100 miljarder kronor fram till år 2010. Den långsammare avvecklingen mellan 60 och 85 miljarder kronor. I grundanalysen utgår rapporten från dagens regler och skatter och drar då slutsatsen att det blir mest fördelaktigt att ersätta i stort sett all kärnkraft med naturgas. Man räknar därför med kraftigt ökade utsläpp som förorenar miljön, såväl koldioxid som svavel och kväveoxider. Dessutom att Sverige kommer att behöva öka importen av bränsle kraftigt. Slutsatsen av det här blir att det kommer behövas nya skatter och avgifter för att hålla nere miljöföroreningarna, samtidigt som exportindustrin, som ofta är elintensiv, måste få ekonomiska lättnader för att kunna dra in mer pengar som ska betala de ökade kostnaderna för ökad import av bränsle.
Inger Arnander hade läst rapporten från Energikommissionen.
Den 8 november 1995. Sverige, Norden och NATO.
Nu klarnar det allt mer hur svenska militärer ska arbeta tillsammans med NATO vid övervakningen av ett kommande fredsavtal i Bosnien.
Den nordiska brigaden kommer att ledas av en dansk general. Sverige tillsätter en ställföreträdande chef och en norsk officer besätter posten som stabschef. Finland ska också vara representerat på hög nivå i staben, men hur är ännu inte klart. Igår kallades ett tiotal officerare till försvarshögkvarteret i Stockholm för att få en första orientering om sin kommande roll som förbindelseofficer vid NATOs ledning och staber. Senare väntar utbildningsbesök hos NATO i Belgien. Klart är att chefen för marinkommandot i Härnösand, åtminstone i inledningsskedet av den nya Bosnieninsatsen, placeras i NATOs militära högkvarter. Men svenska officerare ska också följa verksamheten vid NATOs medelhavskommando i Neapel, liksom vid operationens huvudstab i Ungern eller Bosnien och i den amerikanska divisionsstab som ska utöva den direkta ledningen av verksamheten vid den nordiska brigaden. Inom försvarsmakten räknar man med att de svenska FN-soldaterna i Tuzla ska vara beredda att så att säga byta hatt när den pågående FN-operationen i Bosnien formellt upphör och efterträds av den NATO-ledda övervakningsstyrkan. Men med tanke på hur kontrakten är skrivna kommer alla att få ta ställning till den nya uppgiften.
Reporter Börje Remdahl.
Den 9 november 1995. Indien och Kashmir.
Den indiska regeringens förhoppning är att kunna arrangera ett val i den omstridda provinsen Jammu och Kashmir verkar än en gång bli krossade. Nu verkar det som om det viktigaste och dessutom indientrogna partiet är på väg att döma ut ett val som meningslöst.
Val eller inte bestäms i Indien av en av regeringen oberoende valkommission som idag fullbordar en 2 dagars undersökning av förutsättningarna i den omstridda provinsen som under 8 års undantagslagar styrs direkt från New Delhi. Premiärminister Narasimha Rao bestämde sig i helgen att för första gången under dessa 8 år försöka genomföra ett val i mitten av nästa månad, dels som ett led i sina egna inrikespolitiska förberedelser för ett allmänt parlamentsval i Indien senare i år, dels för att visa omvärlden att förhållandena i provinsen, trots att 20 000 människor säkert har dödats där i strider de senaste åren, nu är så normaliserade att ett val kan genomföras. Beslutet framkallade omedelbara protester bland de partier som vill att Kashmir ska skiljas från Indien, och igår då valkommissionen anlände genomfördes en endags strejk som en förnyad protest. Förutom att överväga säkerheten och problemen med den annalkande vintern är kommissionens viktigaste uppgift att ta reda på om det finns rimligt många som är beredda att kandidera i ett val till ett delstatsparlament. Droppslaget mot den indiska regeringens försök att återupprätta demokrati i Kashmir var sannolikt den förre chefsministern och ledaren för det största indientrogna partiet Farooq Abdullahs beslut igår att bojkotta valet. Han har inte fått tillräckliga försäkringar om vilken grad av autonomi provinsen skulle få och tycker därmed att valet blir meningslöst. Bengt Turner, Hongkong.
Den 9 november 1995. Inlandsbanan åter på tapeten.
Den omstridda inlandsbanan bör få vara kvar. Det kommer riksdagens trafikutskott att föreslå i sitt betänkande idag.
Vi hoppas att trafiken på inlandsbanan ska kunna fortsätta, säger en ledamot i utskottet till Ekot. Tanken är att turisttrafiken förhoppningsvis ökar. I somras gick den sämre än tidigare år, men också godstrafiken borde gå att utveckla. Det är främst virkestransporter som skulle kunna ske med den gamla anrika inlandsbanan. Men då måste renoveringar ske på vissa håll, konstaterar utskottet, och det kommer att kosta pengar. Tidigare i år gjorde riksdagsrevisorerna en annan bedömning. Kritiken var stenhård efter deras granskning av hur inlandsbanan sköts i privat regi. Inlandsbanan är inte trafikmässigt motiverad. De statliga subventionerna av inlandsbanans persontrafik är mer än 3 gånger dyrare än den olönsamma delen av persontrafiken som staten upphandlar av SJ, slog de fast.
Reporter Kristina Gustafsson.
den 9 november 1995. Sossarna och deras partiledarkandidat Mona Sahlin, en seg kola.
Så till den socialdemokratiska partiledarfrågan. Igår sa ju partiets särskilda valberedare Sven Hulterström att stödet för Mona Sahlin som ny partiordförande har försvagats den senaste tiden. Och själv sa Mona Sahlin att hon har bestämt sig och ska ge besked inom kort. Anders Jonsson.
Ja, allt talar för att Mona Sahlin nu idag eller imorgon går ifrån sitt kanske och säger bestämt nej till att kandidera som socialdemokratisk partiledare. Hon har inte fått det starka stöd ute i partiet som hon talade om när hon begärde sin time-out. Under pausen skulle både hon och partiet fundera på om hon passade som partiledare, och det anser inte tillräckligt många för att Mona Sahlin nu ska ställa upp. Det innebär av allt att döma att ingen av de två efterträdarkandidater som Ingvar Carlsson lanserat kommer att bli partiledare och statsminister. I alla fall inte under de närmaste åren. Lika lite som man kan ha en statsminister som talar om vikten av att göra sin plikt, men som själv behöver påminnelse på påminnelse för att betala dagisavgiften, kan man ha en statsminister som sviker sin egen son. Och det skulle Jan Nygren göra på ett flagrant sätt om han nu lät sig övertalas till att ställa upp. Genom att offentliggöra sitt kontrakt med sonen att inte ställa upp har Nygren effektivt stoppat övertalningsförsöken. Därför nämns nu Göran Persson allt oftare som den som ändå till slut får ta på sig att leda Socialdemokraterna. Persson har också visserligen även han kategoriskt sagt nej, men någon måste ju till slut efterträda Carlsson. Och i den yngre generationen som enligt de ursprungliga planerna nu skulle ta över tycks det inte finnas någon annan. Margot Wallström vill absolut inte och anses heller inte hålla måttet i pressade lägen. Och Anna Lindh sägs inte dra jämt med Göran Persson. Inför det hotet ställer han upp själv, som en centralt placerad källa spetsar till det. Mot den här bakgrunden har den så kallade övergångslösningen blivit allt sannolikare. Det vill säga att någon ur den äldre generationen blir partiledare så länge. I partiledningen finns det de som tror att Mona Sahlin kan bli partiledare bara hon får vänta ett tag. Om det blir en övergångslösning så kan det mycket väl bli så att Sven Hulterström själv får ta på sig att efterträda Ingvar Carlsson. Han är i alla fall kandidat bland flera av de andra i partitoppen. Personer som inte tar allt för allvarligt på att han också sagt nej.
9 november 1995, Serbien.
Idag har krigsförbrytartribunalen i Haag kommit med anklagelser mot 3 yrkesmilitärer i Serbiens krigsmakt. De här anklagelserna gäller preciserade brott som begicks för 4 år sedan.
Sakta men oförtrutet arbetar FNs krigsförbrytartribunal i Haag vidare. Och med anklagelser idag zoomar den in i den serbiske presidenten Milosevics närhet. 3 höga officerare i jugoslaviska folkarmén, i praktiken Serbiens krigsmakt, alltså inte medlemmar i någon frisvingande milis, anklagas och åtal förbereds för, citat, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Dessa ska ägt rum medan regelrätt krig pågick mellan restjugoslavien och utbrytarstaten Kroatien under anstormningen för 4 år sedan, den 20 november 1991, mot den kroatiskt befolkade staden Vukovar i östra Slavonien. De 3 som anklagas är befälhavaren för en Belgrad-baserad elitstyrka och kaptenen som ledde en kommandostyrka inom infanteriet och majoren som var brigadens säkerhetsofficer, alltså aktade officerare i karriären. Som så ofta i det forna Jugoslaviens slakt finns det vittnen och skyldiga pekas ut, inte på en höft eller avfärdas med en axelryckning att så går det till i krig. Från Haag specificerar åklagarna brotten. Männen hade sökt skydd i Vukovars sjukhus varifrån de trodde att de skulle evakueras. Istället fördes männen till ett fält 4 kilometer utanför stan. 261 av dem piskades, sköts, dödades och skyfflades ner i en massgrav. Kan åklagarna och tribunalen nå de nu anklagade? Officerarna är i livet. 2 av dem i Serbien, 1 i Montenegro. De har alla befordrats i sina militära karriärer. Staffan Heimersson, Wien.
Den 9 november 1995, Israel.
Israel har polisen hittat en stor vapengömma hos den man som är misstänkt för mordet på Yitzhak Rabin. Fem högerextremister har också gripits och samtidigt haglar anklagelserna mot högerpartiet Likud för att ha varit med om att skapa det hatiska klimat som gjorde mordet möjligt.
Vapengömman är tillräckligt stor för att göra vilken terrorgrupp som helst stolt, sades det på radion här i Israel nu på morgonen. Förutom vapen hade Yigal Amir gömt undan handgranater och sprängämnen och polisen undersöker nu om 25-åringen var en del av en större konspiration trots allt. På mordnatten sa han att han agerade själv på order av Gud. Men nu har ytterligare fem unga religiösa män i 20-årsåldern gripits, alla i samband med mordet. Israeliska terrorexperter tvingas konstatera att de undervärderat faran från extremhögern. 20-åriga judiska fundamentalister är inte mindre farliga än 20-åriga islamistiska fundamentalister. Stora delar av det israeliska samhället anklagar också högerpartiet Likud för medansvar i mordet. Likud har varit med och piskat upp en hatstämning, säger man. Något som ledande personer inom Likud-partiet bestämt avvisar. Dan Meridor, tidigare kabinettssekreterare, säger att i stora uppslitande debatter är det naturligt att använda hårda ord.
Unfortunately, you have harsh terms. It's very difficult to... Not everybody is brought up in Oxford University and speaks very slowly with some sense of humor. When in a democracy everybody speaks, it's not just the elite that speaks. And everybody speaks, so everybody speaks.
Alla har inte gått på Oxford, säger Dan Meridor. I en demokrati måste alla få komma till tals, inte bara eliten.